Det är tisdag, det är den 20 mars 2012. Klockan är 20.00 och då vet ni alla vad det betyder. Äntligen slashat.se kommer tillbaka och liksom som en familj myser vi upp oss framför brasan för att prata lite teknik. Jag vet att ni alla har rutiner hemma när hela familjen samlas framför brasan på söndagar för att prata teknik. Vi kör på tisdagar. Idag Jesper, så det är lite av en Titanic-sändning vi har idag. Varför?
Du menar att det kommer gå åt pipan?
Jag hoppas inte det. Så länge vi håller oss borta från isbergen så tror jag vi är... Ja, det är lugnt.
Ja. Den som är uppmärksam på i alla fall på vår slashat.tv här ser att för det första så är bilderna på oss lite stillsamma. Det är inte så att vi har tagit det väldigt, väldigt coolt i bild utan det är helt enkelt stillbilder. Anledningen till detta är att jag är ute och far i landet och befinner mig i Malmö på ett hotell just nu. Vilket gör det lite svårt för mig att sitta hemma vid datorn och sända slashat i vanlig ordning. Men vi tyckte det var synd att den datorn ska få stå där och inte användas under en veckas avsnitt. Så att vi har helt enkelt VNC-at in oss på den maskinen som sköter en dator i Mölndal våran sändning här. Mm. Men på grund av badwill-skapande begränsning på hotellet som inte erbjuder gratis nät, tycker jag är jävligt snålt, så är jag fast på ett 3G mobilt bredband och att hålla på och skicka video. Vi vet redan att Tom är ganska taskig uppkoppling, vilket gör att om vi ska vara tre stycken som vi är här, vi har Skype-inspelaren, det är jag och det är Tommy, så skickas det väldigt mycket videokors och tvärs och vi är oroliga att det påverkar ljudkvaliteten. Och det är ändå ljudkvaliteten vi vill värna om allra mest, så kan vi fokusera på schysst video när vi faktiskt finns på plats likt vanlig ordning.
Yep. Och ni ska kolla på slashat.tv. Jag vinkar åt er nu, det ser inte ni, men jag lovar att jag vinkar, även Jesper vinkar. För att såklart så premierar vi alltid ni som kollar på videoversionen också naturligtvis. Men ingen, den kommer ju upp som vanligt i och med att du tittar på den just nu. Men ingen,
ja, det kanske rör... inte blir vårt mästerverk på slashat.tv det här avsnittet.
Yes, precis. Och nu säger de i chatten då att det låter bättre än vanligt. Och det var ju skönt att höra.
Mm. Det kan vara alla den här gamla inredningen här inne, massa tyger och volanger och grejer som dämpar det lite fint, jag vet inte, kanske.
Kanske. Men ni ska inte undkomma ett slashat även den här veckan. Och nu äntligen live då. Vi ber ännu en gång om ursäkt för det som vi kallar för clusterfuck av planering från förra veckan. Där vi tyvärr inte kunde få ihop det att sända live första gången på 156 veckor, Jesper. Lite pinsamt.
Alltså, du är så snäll och försöker bortförklara eller förklara att vi har blandat upp det här och det har vi kanske gjort lite grann, men jag hade prior engagement som gick lite före i det här fallet. Det är inte mycket som gör det, Tommy.
Nej.
Vi har ändå sagt att vi eventuellt kan sända på julafton och nyårsafton och sånt där, men jag kände att just den här gången kunde jag helt enkelt inte med gott samvete avboka eventuella planer.
Nej, så är det. Och även jag hade rört till det för mig själv lite också där. Så det passade mig ganska bra att vi inte kunde förra veckan. Det är sånt jag inte säger till dig egentligen. Så du får lite roligt samvete.
Ja, men vadå, då är vi överens.
Då är vi överens. Och även en uppmärksam lyssnare faktiskt meddelade oss via Twitter att 3x52, Jesper, vad blir det?
3x52, det blir ju 3.
Ja, just det. Precis, 3 år.
Mm-hmm.
Det blir 156 avsnitt. Så tar man 52 avsnitt och gånger det med 3, alltså 3 år då, så blir det avsnitt 156. Någonting som vi själva missade. Så förra veckan, som då vi inte sände live ironiskt nog, så sände vi vårt 3 års avsnitt, får vi kalla det för enklare, va?
Det är ju nästan ett lågvattenmärke i att firande för vår del. Vi som ändå är så pass... vi vill ju fira allt med en liten sit-down med Jonasson och Kottkrig och dricka pilsner och snacka skit om sånt som har hänt och som kommer att hända. Men att vi helt gick bet där, det kanske har mycket att göra med att vi har haft väldigt mycket att göra i början på året. Om inte annat jag som är snart är på väg och håller på att byta jobb här också. Det har hållit mig sysselsatt och då har väl planeringen hamnat lite på efterkälken. Men vi ska ändå premiera Jonasson som ändå har försökt få oss att göra någonting. Men det gick inte riktigt.
Nej, det är sant. Och sen också så fokuserar vi kanske mer på de här jämna talen. 100, 200, 300. Det är lite roligare.
År, avsnitt.
År. år 200, Jesper, det blir en jävla fest kan jag säga. Jag tänkte kanske på...
Ja, då ska vi minst lyssna när Jonas som kommer med roliga förslag.
Du! Helt rätt.
Du! Sex minuter in i showen.
Ja, det är dags att
inte
ta
en enda teknikrelaterad, knappt någon teknik. Förutom våra ursäkter varför vi inte rör på oss i bild. Ska vi hoppa på något intressant kanske?
Jag tycker det. Ska du börja med förra veckans poll så kan jag ta veckans poll.
Så skulle vi kunna göra. Och så säger jag att jag har inte laddat om sidan här så jag har inte riktigt fått fram poll. Nu så, där.
Längst upp pojk.
Jag hade bara tänkt, nej nu har han slarvat. Jag hann nog bli lite upprörd här. Men det är ju jag som har slarvat så nu är jag upprörd på mig själv. Så kan det vara.
Lite lätt.
Alla vet ju att vi kör en poll varje vecka och förra veckans poll var helt enkelt. Kommer du att köpa / uppgradera till nya iPad? Vinnande ur den här battlen gick absolut inte med 36% av rösterna. En röst mer än, och om man ser det rent procentuellt så har de delad första plats. Men en rösts marginal så vann absolut inte. Och den delar helt enkelt nästan plats med alternativet. Nja, jag väntar nog till nästa. 28% av er där ute kommer att uppgradera. Så det var verkligen nära 33% allihop här. Men en extremt liten, nästan marginell marginal till att inte uppgradera. Och ja, nu är vi ju bara två i den här showen så vi kan ju inte vara en på varje svar här. Men Tommy, vad klickade du i?
Jag klickade faktiskt i att jag nog väntar till nästa. Så jag svarar inte, absolut inte. Men jag känner väl kanske att jag... den här versionen är inte tillräckligt intressant för mig för att köpa en ny. Den tillför ingenting i mitt användningsområde. Men sen där, och med att 4G inte funkar i Sverige. Lite bättre skärm, men jag skickar ändå all video jag kollar på direkt till via AirPlay till TVn. Så att med nästa version så kanske något mer spännande kommer. Kanske bättre batteriter och sånt där. Och då kan jag nog vara sugen. Men jag valde, ja, jag väntar nog till nästa i alla fall. Mm. Jag har en iPad 1 ska jag nämna också då.
Ja, just det. Om man ska analysera våra svarsalternativ så kanske det är lite fel, för absolut inte. Och ja, jag väntar nog till nästa betyder ju faktiskt också, det är ju egentligen två stycken olika nej. Så egentligen kan man ju säga att det är 2/3 här som inte kommer uppgradera, men det är 1/3 nästan som kommer uppgradera till nya iPaden. Om vi ska vara petiga. Men du klickar nej, och, men du kör ändå på att vänta till nästa, du kommer ändå fortsätta på iPad. Spåret känner du just nu i alla fall.
Ska jag snabbt bara gå igenom dina ämnen här. Om inte du ska prata om detta längre ner i showen.
Det kommer jag.
Det kommer du göra, ja. Så att det kan ju finnas konkurrerande tablets som är mer intressanta för mig.
Om inget annat händer på marknaden så är du eventuellt intresserad av nästa.
Exakt, Imundo.
Och för egen del så kan det ju inte på något sätt annat. Det kan ju inte ha framgått på något annat sätt än att jag väntar spänt på att få köpa en ny iPad. Jag har ju sålt min och jag har insett att jag saknar min iPad och jag vill ha en ny fort. Och Apple har fortfarande inte öppnat förhandsbokningen på den nya versionen. Men de i chatten här försöker få mig att stå och köa på fredag. Jag har aldrig köat. Jag gillar inte att köa. Kö är ett sätt att spendera livstid i väntan på någonting. Och jag har lite svårt för kö överlag. Men man kanske skulle prova det där. Jag vet inte. Vi får se hur utbudet verkar, hur stora lager de får in. Jag menar, ska man stå 200-300 pers och köa för 15 enheter så kanske jag inte är så sugen. Men finns det en chans att få dem på fredag, en rimlig chans utan att gå upp innan man har gått och lagt sig, så kanske jag hoppar på det där.
Ska vi säga, Epe, jag har faktiskt ett ämne just om att köa för att köpa teknikbrydare lite senare i showen. Ska vi spara just diskussionen runt om att stå och köa för saker till då?
Det kan vi göra.
Yes!
Och jag har noterat också här om vi jämför dina show notes med mina show notes.
Mm.
Att dina är lite mer shower och mina är lite mer grower. Du har fler ämnen än vad jag har helt enkelt. Frågan är om du kanske inte ska börja med ditt första ämne så vi får någon sorts varannan balans hela vägen igenom.
Absolut, men Jesper, först måste vi berätta om veckans boll.
Ja, se här vet du. Går för långt i förväg. Det är för att jag har mikrofonen i vägen. Jag ser inte skärmen. Det är ett problem.
Det är ett problem. Veckans poll, ni får ju en ny poll den här veckan. Det är faktiskt en poll som Jesper hade lite. Han funderade lite och tänkte. Han frågar Sveriges mest teknikkunniga lyssnarskara. Och det är ju ni då. För att förklara detta. Om din pryl går sönder, vad gör du då huvudsakligen? Ni får 3 alternativ. Och där försöker laga själv. Lämnar in för lagning. Och köper nytt. Vad var tankegången bakom den här pollen egentligen, Jesper?
Jag kommer komma till det i ett ämne lite senare här. Då jag kan utveckla lite tankegången. Så ni behöver kanske inte klicka i riktigt än. Utan lyssna er fram till den punkten. Så, så kan ni få lite mer ingående i hur jag har tänkt i alla fall. Så får vi se om det bidrar till att välja ett alternativ där.
Yes, sorry. Och som du sa, Jeppe, jag har sjuka mängder ämnen idag. Jag vet inte om jag kompenserar för utlämnad liveshow förra veckan. Men jag har många kortisar, så jag börjar ändå, eller?
Ja, det tycker jag.
Yes! Det är nämligen som så här att PayPal under veckan som gick lanserade PayPal Here. Vilket
here?
Då... Here or there? Vilket är egentligen en direkt konkurrent då till Square, Intuit och svenska iSettle. Du kopplar egentligen in en liten dosa i rumpen på din iPhone och så kan du dra då kort för att exemplet de ofta använder är att, tänk sig att du står på en marknad och du säljer äpplen. Och någon vill köpa 50 äpplen, eller 5 äpplen, jag vet inte hur många äpplen man köper. Och då säger han att ja, det blir 8 kronor, eller vad det nu kan kosta, 80 spänn. Jag vet inte, jag har bekänt som köper äpplen och sånt åt mig. Och då säger kunden att men jag har inga kontanter, jag har bara kort. Och då drar du fram din iPhone och den här lilla kortläsaren. Chip, 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 så drar du kortet och vips, och simsalabim, så drar den pengar från ditt konto då. Det här är inget nytt. Square tror jag var först ut, och jag nämnde även iSettle som är ett svenskt företag som gör liknande. Marcus, eller David Marcus, som är mobilbetalchef på PayPal, säger följande: med PayPal Here har vi ett heltäckande betalningstjänst online, offline och för mängder av olika kanaler bland småföretagen. Såklart är det en krypterad överföring och det kommer att komma till Android-mobiler. Kostnaden för består i att handlaren betalar en avgift på 2,7% för kort- och PayPal-betalningar. Kostnaden består i att handlaren betalar, Jesper. Det måste alltså vara den som drar kortet.
Ja, handlaren är väl han som håller i affärsinnehavaren.
Det upprättas ju för lite misstolkningar här med ordet handlare.
Ja, det gör det definitivt. Det är sant.
Det måste ju vara den som tar betalt som betalar.
Ja, jag tror det. Jag menar, det är väl så det är upplagt idag med kortmaskiner i övrigt. Att det är ändå de... Det är väl därför alla de här kortavgifterna som man inte får ta ut faktiskt tas ut.
Men i alla fall, där, snabb liten förklaring bara av PayPal Here. Diskussionen jag vill ha med dig, Jesper, är... jag skulle nog dra mig lite för att dra... mitt betalkort i en sån här terminal. Känns lite shady, gör inte det?
Jo, det gör det. Men det är också ett enkelt... Ja.
För att, alltså, å andra sidan, det är samma som att sitta på en restaurang i New York och de går iväg med kortet för att dra det i terminalen. Det är lika osäkert egentligen. Här har du egentligen nästan högre säkerhet. För du kan ju ge han lite lavett om han gör något skumt med kortet.
Det är två papegojmärken för att få in ordet lavett naturligt i en mening. Du leder.
Det är så jag jobbar. Men jag vet inte riktigt. Jag drar mig lite för det här. Jag vet inte varför. Men du hade lite samma vibb, Jesper.
Ja, men det, man lägger ju ofta ganska mycket förtroende för de man använder sina betalmedel. Som till exempel restauranger där. Man skulle nog kunna vara mycket säkrare. Och det finns mycket luckor i hur säkert det egentligen är idag. Men visst. Det kanske inte har så mycket med tekniken i sig att göra, utan att generellt så kanske du vill betala kontant på en marknad och inte dra något kort oavsett vilken tjänst det är, oavsett om det är en sak kopplad till en mobil eller en terminal, för de kan ju egentligen hitta på vad som helst. Men det är ju kul, det kanske är... Jag gillar de här prylarna, men det är någonting som stör mig. Det kanske är det att vi använder ny teknik för att betala på gammalt vis. Man kanske skulle jobba på en andra lösning istället, att betala på ett nytt vis med ny teknik.
Exakt, Jesper. Du la orden i munnen på mig. Det var precis så jag tänkte komma till någon form av knorr på detta. Att det känns som, precis som du sa, att man använder ny teknik för att betala med gammal teknik. Använd NFC istället. Eller betala via terminaler på något vänster. Det här känns inte rätt i min värld. Men nej, så går det bra för att jag minns fel.
Ja, så vitt jag vet, fast jag har ändå inte sett någon pryttel någonstans än, får jag nog säga.
Jag vet inte mycket jag får säga om det här, men det finns någon i min närhet vars man jobbar på en stor bank som pratar med mig just om iSettle. Men jag säger ingenting om det, för det kan vara jävligt dumt om det var hemlig information. Mm-hmm. Men det finns, alltså intresset bland svenska banker är högt när det gäller iSettle.
Ja, det är alltid något.
Mm. Det kan vara en intressant lösning på det. Ja, vi går vidare. Men i alla fall, PayPal Here är släppt. Och det är intressant för både mig och Jesper. För vi lever lite i en i en vision om att pengar på PayPal finns inte. Så man slänger in en tusenlapp där och sen är de bara borta. Och då kan du göra roliga saker på nätet med de pengarna, Jesper.
Ja, det är lite så har det blivit. Det är sant.
Och då hade sådana grejer funkat bra för mig också. Ja, continue.
Ja, då ska vi prata om någonting som vi har inte diskuterat ämnet i sig, men vi har nämnt rabaldret runt det och även tipsat om en länk till en dokumentär, en radiodokumentär gjord av, eller inte av, men för This American Life i USA, utav en kille som heter Mike Dacey, som helt enkelt tog sig till Kina och besökte några utav Apples tillverkningspartners, till exempel Foxconn. Och berättar om hur förjävligt det var för de som jobbade. Att de var underåriga, de blev sjuka, förgiftade och allt möjligt. Drogs med jättesvåra men och sådär. Oj, nu jäklar. Tommy, dröj! Ja. Hold!
De blev förgiftade av själva produktionen av de här teknikprylarna. Till exempel att de fick... jag berättade Esbjörn att de blev förgiftade själva processen, alltså tillverkningsprocessen, alltså de blev inte förgiftade av att någon gick och la droger i deras vatten liksom, utan att det var att de blandades in.
Ja just det, det hade med kemikalier, jag vet inte om det hade med iPhone-skärmen och iPad-skärmen, det är kemikalier där och sånt här. Men nu är det så att den här killen Mike Dacey, han är ju inte journalist. Någonting kanske This American Life som beställer den här dokumentären av Mike Dacey borde kanske ha dubbelkollat lite. För vad Mike Dacey har gjort är inte en dokumentär. Han har gjort det, han är, vad är det han kallar sig här? Han sysslar med drama och teater. Han dramatiserar och ser det mer som fiktion än som en journalistiskt verk. Och det är nästan hans lilla ursäkt här nu. För det, som det ser ut just nu så har This American Life gått ut och sagt att hela eller delar utav Mike Daceys rapport om förhållandena bland de här anställda är fabricerat eller direkt felaktigt eller helt enkelt påhittat utav Mike själv. Och det här uppdagades genom att, och för det första så har This American Life sänt ett program till där de har gått igenom alla felaktigheter och förklarat att de bett om ursäkt för att de har sänt något som är felaktigt. Men det uppdagades då genom att tolken som Mike Dacey haft med sig när han var i Kina fick svara på lite frågor om det som Mike Dacey sen har publicerat i den här dokumentären. Och det visade sig att det inte alls det hon har översatt som han har tagit. Han har skrivit om det, tagit bort det, ändrat och egentligen hittat på sin egna story för att det ska passa. Under den här dokumentären så har han en lång monolog om hur synd det är om vissa av de här, de har blivit riktigt, riktigt sjuka, dramatisk. Men det finns ingenting i hela den här monologen som stämmer. Det har han bara hittat på helt själv då. Och ja, han har ju skrivit på sin egen blogg att han tycker det är synd att This American Life inte har förstått att han inte sysslar med journalistik. Jag kanske kan tycka att det är lite synd att Mike Dacey inte har förstått att This American Life sysslar med journalistik och att de ville veta vad som faktiskt händer där och få någon sorts verklighets... Visst, man kan ju göra det dramatiskt runt fakta ändå, men hitta på fakta, det bidrar man ju inte så mycket nytta till.
Ja, då är det ju inte fakta heller.
Nej, precis. Han har hittat på personer som han har träffat, personer som inte finns på ställen som inte, där de inte borde finnas. Han har varit på ställen och för Apple har sedan den här dokumentären kom ut påstått att det är någonting som inte stämmer här. För han är på till exempel fel anläggningar och pratar om produkter som inte görs där utan på helt andra orter. Men någon har liksom bara, någon kände att det måste grävas i för det är för mycket som är fel. De här sjuka och förgiftade människorna var inte alls sjuka och förgiftade. Det finns inga underåriga barn som jobbar för de här fabrikerna. Utan han har helt enkelt letat reda på minderåriga och gjort låtsasintervjuer helt enkelt. Vad tycker du om det?
Alltså det är ju jätteilla det som han har gjort Mike Dacey naturligtvis. Men vad som ändå var bra, det här gjorde ju ändå att Apple har ju öppnat upp ganska mycket och gett mycket insyn i hur deras produktionsprocess går till. På grund av den här diskussionen som har funnits just med förhållandena runt just Foxconn, att folk tog livet av sig och så. Så att det finns ju en positiv vinkling av detta, det är att faktiskt att Apple har ju börjat vara mer medvetna om och gjort amerikaner framförallt mer medvetna om hur deras produkter tillverkas, så att det kanske inte ska vara ett komplett slit och slängsam heller liksom, utan man ska ändå på något sätt försöka bevara de grejerna som man har. Men det är fruktansvärt, han får inte göra så här. Det här är ju horribelt. Han kan inte hålla på så här. Han borde ju ha fattat det också, som du sa, att om This American Life sysslar med journalistik och han sysslar med drama och teater, så har han ju inget där att göra, va?
Lite så. Det är som om Petri Dokumentär hör av sig och vill att du ska göra någonting om Gottröra-kraschen och du bara liksom gör en Michael Bay-filmaktig variant med utomjordingar. Det, man måste ju veta vilken sin beställare är och vad den förväntar sig. Mm. Men sen han kanske kände att det finns inte tillräckligt här borta att anmärka på för att det här ska bli bra eller intressant. Och får liksom panik och fyller i själv. Och vi ska ju inte säga så att, jag vet inte hur, ja du sa det ungefär, men det här betyder ju inte att Apple inte har eller har haft problem. Det finns och har funnits problem i de här fabrikerna där borta. Men, och det är ändå viktigt att det pratas om att det händer saker. Och att han har fuskat här betyder ju inte att allting där borta, de sitter och dricker ur guldstop till lunch och har det jättebra för det. Men det är ju trist för ett företags image om de i någon sorts sensationsjournalistik eller ens inte journalistik blir utmålade egentligen för någon sorts personlig vinning antar jag. Mm. Så att, men i slutändan det är viktigt att det tas upp och diskuteras. Ju längre det pratas om det här att det är fake och hela köret, desto längre tid pratas det ändå om att det är viktigt att folk har schyssta arbetsförhållanden och det är ju alltid positivt.
Ja, exakt. Det finns ju en bra vinkling av alltihop. Sen så sen måste han ju ha någon mytomanådra i sig, den här mannen. För i dagens globala samhälle och framförallt med det massmediala intresset runt Apple så detta kommer ju uppdagas liksom. Han försökte ju, som jag förstod, att han försökte undanhålla vilka kontakter han hade haft i Kina och att de hade åkt ner och hittat tolken genom att fråga sig fram. Han hjälpte ju inte på något sätt att förklara vilka källor han hade. Så ja, han har nog inte ett jättebra just nu, Mike Daisy. Kanske har gått åt honom också, naturligtvis.
Mm. Får se vad han hittar på härnäst. Det är väl en celebrity rehab eller något.
Ja, det blir
det är där de hamnar allihop till slut.
Vi snackade lite här i början, förshowen får vi kalla det för, lite om att stå i köer för att köpa teknikprylar. För många så är det som någon form av höjden på en kanske en nerd-gathering när man står med likasinnare och pratar och har en gemensam förväntning inför någonting. Och sen så öppnas portarna och så springer man in och så köper man sig en iPhone eller en iPad eller vad det nu kan vara man står och köar till. Eller StarCraft 2, vi kommer aldrig till kön. Ni som undrar och kanske nya slashat-lyssnare ska definitivt gå till slashat.tv och leta upp när vi faktiskt övervakar eller bevakar StarCraft 2-kön när det släpptes för drygt 1,5-2 år sedan. Jag säger inte mer än så. Ja, den är klassisk. Det kan vara den bästa skildringen någonsin av ett köande inför ett spel. Ever, faktiskt. Jag säger mycket ibland, men jag tror att ni kommer bli väldigt nöjda för att få se det inslaget i alla fall. Hur som haver, det finns en kultur runt om det här att stå med i kö. Vissa förstår det inte. Vi kommer snart diskutera om vad vi tycker om det. Men det är nämligen som så här att Apple släppte ju iPad Next Gen eller iPad 3 eller vad man ska kalla det för i fredags förra veckan. Och nu ser du mina show notes, Jesper. Men kan du tänka dig att Steve Wozniak står först i kön och väntar?
Ja, han har väl gjort det där ett par gånger inför ett par år nu när de släpper nya konsumentprodukter. Definitivt. Jag har blivit lite av hans grej, för jag vet inte vad han gör de dagarna egentligen. Han dansar lite i tv och sen så tycker han till lite sådär rogue-aktigt om Apples produkter och tjänster. Och så står han och köar. Det är lite det han gör.
Han lever nog ganska gott på avkastning. Men för er som inte har koll på vem Steve Wozniak är, så är det alltså en av Apples grundare. Han, Steve Jobs och
Ron Wayne.
Tack så mycket. Grundade Apple för 100 000 år sedan ungefär. Jag menar, den här mannen, Steve Wozniak, han har ju en batphone, alltså han har ju en röd telefon som han lyfter på och den går rätt in till Apples PR-avdelning när han vill prata om Apple-saker. Så han skulle kunna ringa ett samtal och få en iPad gratis och säkert innan lanseringsdag. Men han vill verkligen stå i kö. Han och hans fru har gjort en grej av att stå i köer. Egentligen inte för någon PR-syfte, ingenting, utan de tycker om att stå i kö och köta med människor. Så inför årets iPad-lansering så hittades han först i kön då naturligtvis utanför Westfield Mall i Century City i Los Angeles. Stod han med sin fru, eller de turades om så han fick gå hem och sova lite dagen innan den släpptes. Hela natten satt han där. Jag gillar detta, mest för att det visar på sann nerd spirit i honom. Sen, jag kan börja med dig Jesper, du var inte helt förstående inför köprincipen, men du gillar inte köer generellt.
Alltså jag gillar ju inte folk generellt. Alltså jag kan väl tycka att jag kan inte komma på att jag köar jättelänge för någonting, förutom när det är riktigt, riktigt lång kö för att handla mat, men visst, i en kö med väldigt många likasinnande, när det har nästan blivit en grej, så kanske skulle kunna tänka mig göra det. Men jag har inte gjort det än. Så att det är något där jag ändå känner att det här tiden går att spendera någon annanstans roligare och bättre, tror jag.
Mm.
Men jag förstår definitivt att det finns en sorts en charm i det.
Jag håller med dig. Men mitt problem med de här köerna är att det är så jävla lång tid. Hade man kunnat komprimera kön på en timme hade jag varit all game och stå i kön där. Men nu är jag ingen jättefanboy av Apple-produkter, och det är väl kanske huvudsakligen Apple-grejer man står och köar för. Så att intresset finns inte hos mig riktigt. Systemet kön säger apotekaren i chatten här. Ja, den kön är aldrig rolig på fredagar. Systemet kön. Men jag förstår principen. För egen del så känns det som väldigt lång tid att stå i en kö. Och hur kul och sköna människorna än är runt omkring en, och hur mycket gemensam intresse man har. Stå 12 timmar med dessa människor som är säkert underbara på alla möjliga sätt. Kan bli långtråkigt till slut liksom. Även för mig som pratar konstant och med alla och sådär. Däremot, Jeppe, så kan jag ju nämna som en liten kul liten kuriosa här. Får jag nämna det här om Sagan om ringen? Utan namn.
Ja, det går väl bra.
Ja. En god vän till oss, flickvän, jobbade på SF. Så vi lyckades få premiärbiljetter till den här nattvisningen av sista Sagan om ringen-filmen. Och den hade ju folk ganska känt och stått och köat för i alla fall dagar, Jesper. Kan det ha varit 3 dagar, 4 dagar?
Ja, de tältade ju utanför där när biljetterna släpptes, ja.
Och våran vän då lyckades somna en halvtimme in i filmen.
Och då, han sov på bra platser. Vi fick ju sitta i mitten med extra benutrymme hela köret. Men...
Så att då knuffade vi på honom och sa att skärpning, nu har folk köat här till med fan mer än 3 dagar i tält för att få se detta. Nu håller du dig vaken. Så enkelt är det.
Mm. Ja, lite cool.
Så är det.
Lite roligt.
Next.
Next. Då ska vi snacka om ballar, Tommy.
Nu äntligen börjar slasha titta något nytt. Områden att bryta upp, så att säga. Ny mark.
Ja.
Att bryta.
Ja, kan vi säga. Cojones, det är precis vad Yahoo har, för de känner att vi känner ju alla till Yahoo, eller ja, det gör vi ju inte egentligen, vi vet att de finns, men vi är ingen som riktigt vet vad de sysslar med. Tydligen så är de ganska stora på mail i USA, men generellt så är de mest en kvarleva av den förra IT-bubblan som sprack, som ändå lever kvar. Nu verkar de ha hittat en sista dödsryckning här för att ens överleva, för de har gått och stämt Facebook. Och det handlar om en ganska så massiv stämning där de egentligen anklagar Facebook för att ha gjort intrång på många stora patent. Jag tror att det är 10 olika patent det handlar om. Och Yahoo äger patenten, och det ska röra ganska så betydande funktioner för Facebook som newsfeed, annonseringsmetoderna, privacy settings, profilanpassningar med mera. De tycker att, och i och med att Facebook ändå har blivit så pass stora och de har använt de här sakerna som ändå är baserade på något sätt på de här patenten så pass länge och i en stor skala, så tycker inte Yahoo att det räcker med att Facebook ska betala någon sorts retroaktiv royalty helt enkelt på de här patenten, utan de vill helst att de ska tilldömas 3 gånger den kostnaden det hade varit för dem att licensiera de här funktionerna. Och de skulle samtidigt i den här stämningen då kräva att Facebook slutar använda de här tjänsterna som egentligen gör Facebook i den formen den är byggd idag helt obrukbar, för att alla de här patenten rör ganska så avancerade, eller de stora funktionerna i Facebook. De här patenten, jag har inte läst igenom själva stämningen själv eller vilka patent det gäller, men folk har, jag har läst flera bloggar där de har sammanfattat vad de här patenten gäller, och en sak har de alla gemensamt, det är att de är extremt luddiga. De är skrivna på en tid, inte så lång tid tillbaks, men en tid då det sociala inte hade slått igenom så stort. Så att man behövde inte vara så specifik med vilket patent man sökte. Man kunde egentligen bara säga networking between friends, och så fick man ett patent på det. Nästan så, inte riktigt så enkelt, men åt det hållet. Och på något sätt så kanske man skulle behöva se över de här patenten. Och patenter är ju väldigt, väldigt populärt så här det senaste året. Däremot så är inte alla på Yahoo överens om att den här stämningen egentligen ska genomföras. Det är 2 stycken ganska högt uppsatta människor på Yahoo som har satt ihop nästan hela den här stämningen på egen hand. Men de har fortfarande väldigt många höga personer, högt uppsatta personer på Yahoo som tycker att det här är helt fel. Det är nästan delat hela Yahoo i två läger om det här ska göras eller inte. Och det har att göra med att Yahoo har länge haft en egen policy om att man inte ska använda patent offensivt utan bara defensivt för att skydda sig själva. Men så frågan är hur tanken har gått här, om de har fått nog eller om det kanske bara är så enkelt att Yahoo har det jävligt kämpigt nu och känner att de måste göra någonting för att överhuvudtaget, jag vet inte, om det handlar om pengar så är väl det här en chans att helt enkelt dra in lite extra kosing. Vad tror du, Tommy?
Var det inte som så att detta var anställda på Yahoo som uppmanades att göra att skapa patent? Att Yahoo skulle få äga patent på vad de har gjort? Var det inte något sånt? Du kanske nämnde det? Nej, eller?
Nej, det nämnde jag inte, men det vet jag inget om.
För att jag lyssnade på Twitter nämligen när de pratade om detta. Och tydligen så är det så att de anställda har uppmanats att söka patent som någon form av bonussystem. Och det var då lovades de anställda att vi kommer aldrig använda patenten offensivt. Utan vi vill bara skydda det som ni gör hos oss. Och det är en av de här patenten som används, eller två tror jag, patent som används för att anfalla Facebook nu. Och det har gjort i alla fall de två som äger grundpatenterna genom Yahoo väldigt, väldigt ledsna och besvikna och förbannade. Men jag menar, saker du gör hos en arbetsgivare, äger arbetsgivaren, svårare så är det inte. Och Yahoo får göra vad de vill med patenten. Det sagt, så det är ju en dödsryckning, kan jag väl tänka mig. Alltså, det här låter ju... Alltså jag är helt säker på att veteran Mark Zuckerberg har patent på hela news eller wall-konceptet och newsfeed-konceptet.
Men, ja, förmodligen har han det, men det kanske är lite mer specifikt patent som då per automatik inte funkar riktigt om man har ett extremt generellt patent som social networking, patent 1, 2, 4, 7, som har liksom täckt in allt. För det är inte omöjligt.
Nej, jag är med dig. Alltså, nej, detta, överhuvudtaget hela den här patenttrollningen som pågår tycker jag är lite sorglig. Men det är så marknaden funkar idag. Och jag menar, om en spelare använder patent offensivt så måste de andra spelarna skaffa patent för att kunna försvara sig och sen i slutändan att anfalla. Vi ser ju den här historien som pågår mellan Samsung och Apple. Vi har även Google som köpt upp Motorola för att få deras patentportfölj. Även Nortel-patentpaketet som Apple, Microsoft och någon mer köpt tillsammans. De rustar för ett krig som vi konsumenter kommer att förlora på. För att det är ju så att Microsoft tjänar mer på varje såld Android-mobil just nu genom patent än deras egna Windows Phone 7-mobiler. Och då är någonting jävligt snett i mina ögon, faktiskt.
Fjorion i chatten säger att patent är ett hinder för en fri marknad. Och jag förstår ju hur han tänker, men jag tror inte riktigt man kan göra det så enkelt heller. För att i grunden så är ett patent en bra sak som ändå inspirerar dig att uppfinna något eget. Och att genom att göra det så kan du skydda din egen sak. För att om alla kan sno allting alla gör så kanske det hämmar till slut utvecklingen. Det finns ingen anledning att uppfinna någonting för alla andra snor det. Men det här patentkriget har vi kanske gått lite överstyr helt enkelt. Att det har blivit något sorts, istället för att skydda sig och sin intellektuella egendom så används det mer som vapen än som sköld. Mm. Och snart blir det en sån här härlig, billig actionrulle i USA där alla står i ett rum och pekar med en pistol mot allihop sådär och ingen kan göra någonting. Så att det känns lite som att man närmar sig ett sorts dödläge här. Så att man kanske behöver se över patentlagar och sånt där på sikt.
Ja, men det är ju någonting som diskuteras mycket i USA. Att de ska egentligen ändra de lagarna som finns. Och framförallt ha ett utgångsdatum och ett krav på att du ska upprätthålla patenten. Om Jeppe har ett patent på att... på någonting, så måste det produceras och tillverkas. Och slutar han göra det, och det måste framförallt finnas en vad det nu kallas för, att man har en prototyp, en fungerande prototyp innan du får patenten. För det finns ju mönsterpatent eller mönsterskydd, och det är väl kanske det som, eller man kan patentera en idé i USA. Att jag skulle kunna filosofera fram att vad jag tror ska funka i framtiden. Det finns ett känt case med Israel som patenterade konceptet med att trycka på en länk för att komma till en ny sida. Och det fanns ju inte på den tiden, men han kunde tänka det, patenterade det, och nu betalar de varje webbläsare en slant till honom för att få använda hans patenterade teknik när webbsidesbyten med länkar, hyperlänkar. Så att som Jeppe säger, patent är jätteviktigt egentligen för att på många sätt faktiskt vara ett, för att hjälpa en fri marknad framåt, men den används på fel sätt helt enkelt.
Mm. Korrekt.
Korrekt. Ska vi gå vidare eller ska vi ta veckans forumtråd, Jesper?
Det kanske vi ska göra.
Tar du den?
Då ska vi scrolla längst ner på vår långa sida av show notes och hamnar av ingen slump, men vår gode vän Jonasson, som ni alla känner till, har ju varje vecka ett uppdrag att plocka fram något roligt ur forumet och låta oss snacka lite om det. Och den här gången så är det användaren T-Boda som på forum.slashat.se helt enkelt ber om lite tips på bra lösningar för att hålla koll på trafiken. I det här fallet så hade det mest med att göra att han skulle ut och resa och vill helt enkelt ha något sätt att veta helt enkelt vad trafik... Det är ju lätt att idag skaffa bredband och så funkar det bra och så går datatrafiken och sådär, men ofta har du väldigt mycket idag program kanske igång i bakgrunden som drar data utan att man märker. Jag är notorisk med att glömma Backblaze och Dropbox och sånt där igång när jag sitter på ett tåg, vilket kan vara förödande. Inte minst för uppkopplingen, men för den som är ute och reser utomlands kan det bli extremt besvärligt rent kostnadsmässigt sett. Men i det här fallet så behöver han tips på program, till exempel till Windows, så han kan bevaka hur stora datamängder andra program i datorn tar emot helt enkelt. Och de har väl börjat diskutera lite där, Tom. Jag vet inte om du har gett in i leken riktigt än och gett något tips.
Jag använder ju Bemon när jag monitorerar datatrafik mellan internetuppkopplingar och sånt där. Men det är ju Ubuntu-värld eller Linux-värld. NetLimiter heter det så, Jesper, till Windows för 100 år sedan.
Oh, det där låter bekant. Det heter nog så, ja. Och på Mac finns en Little Snitch, vet jag.
Ja, NetLimiter.
Full koll.
Vad den användes till från början, det var att du kunde välja att det här programmet får bara använda så här mycket data. Just, eller så här
det,
mycket
det bandbredd. Det kommer jag ihåg. Det när användes... du tankade pdf-er. Mm. Så kunde inte jag surfa, för det var ingen lastbalansering på den tiden. Då var vi tvungna att styra upp det där på något snyggt sätt.
Och då använde vi NetLimiter. Och den har även en inbyggd då att du kan se varje månad och vecka och sånt där, hur mycket data du har använt in och ut. Och jag tror den var gratis på våran tid, vill jag minnas. Eller det fanns en trial-version, vill jag minnas. Ja, NetLimiter 3 Lite. Det kostar $20, men det kan det vara värt definitivt. Så det är ett tips, och jag ska naturligtvis skriva om detta i forumtråden också. Men har ni tips, knep och knåp om man ska kunna lösa detta, så tycker jag definitivt att gå till mjukvaru- och spelsektionen i vårt forum. Där hittar ni veckans forumtråd. Behöver tips på bra lösningar för att hålla koll på trafiken.
Perfekt, då har vi avhandlat den också. Är det du eller jag som talar?
Det är jag som talar, och vi ska tala om lite spel. Det är mycket spel den här veckan för mig faktiskt. Det är två ämnen. Tre ämnen tekniskt sett.
Ja, det gör inget.
Jag följer upp förra veckans succéämne om Diablo 3. Att de tar bort då PvP-delen i releasen för att det är nära stundande att släppa Diablo. Och simsalabim, 15 maj, Jesper, så släpper Blizzard Diablo 3 i hela världen. Även då Sverige. Mike Morhaime, Blizzards chef och medgrundare, skriver att vi ser fram emot att få finslipa spelet här återstående två månaderna för att sen leverera den ultimata actionspelsupplevelsen till gamers över hela världen. Action-rollspelsupplevelsen, Jesper. Det är ingenting för dig.
Känns inte så, va?
Nej. Och man ska också nämna det att om man är World of Warcraft-spelare, som du köper en årsprenumeration på World of Warcraft, så får du Diablo 3 gratis via digitalt nedladdning. Och hittills har 1 miljon faktiskt spelare nappat på det här erbjudandet. Diablo 3, Epe. Vi har försökt att få det att spela Diablo 2. Det var lite begränsningar mest i att du hade Mac.
Ja, och vi hade lite problem att få igång våran multiplayer-bit där. Vi provar allting från virtuella maskiner till bootcamp, till wine-lösningar. Jag vet inte allt vi provade, men vi fick inte igång det. Och ingen fick det att funka förrän jag kopplade bort. Då kunde ni sitta där och spela. Ni kanske bara inte ville ha med mig. Ni bara låtsades.
Nej, jag kommer inte in. Jag kommer inte in alls. Vad var det? Nej, Diablo 2. Jag sitter faktiskt på egen fritid och spelar lite Diablo 2 för att få en uppfattning om vad det handlar om inför Diablo 3. För det är ju naturligtvis någonting jag kommer att köpa och skaffa mig. Mest för att jag vet att det finns en kvalitetsstämpel runt Blizzards spel som gör att jag vill prova i alla fall Diablo 3. 15 maj, det är säkert ett helt datum för många av er. Och så också en liten kuriosa nyhet här, nämligen att EverQuest kommer att bli free to play. Man kan egentligen säga, för dig Jesper som inte har så god koll på MMORPG-scenen, så var det väl egentligen EverQuest som startade hela MMORPG-trenden som har varit, som World of Warcraft egentligen var störst i. De firar sin 30:e födelsedag nu under veckan som gick och kommer att ha släppt spelet gratis, det vill säga free to play. Det finns fortfarande lite olika betalningsmöjligheter och man kommer inte åt all content, men det är väl typ free to play. Liten nudge åt EverQuest. Någonting jag själv aldrig spelade faktiskt, men många som kom till World of Warcraft kom just från EverQuest. Lärde jag mig.
Mm. Där ser man. Jag har för mig att jag sett i forumet att jag snackas lite om det har dealats lite betanycklar där kanske.
Ja, till Diablo 3. Jag försöker fortfarande komma över en betanyckel som sitter om där ute och har en nyckel extra, så får ni gärna skicka den my way or the highway. Det väljer ni själva. Jag tror det var Frippan som gav en nyckel till Magnus Jonasson, om inte minns fel. Jag tackar Magnus för.
Mm. Han har det bra, han.
Han har det gött där borta. Mm.
Han gäller att vara först på bollen.
Yes, sir.
Du, ska vi ta och ge oss på lite snack om det här med att reparera sin egen pryttel.
Mm.
Och det är löst kopplat till det här ämnet som har att göra med att amerikanska försvarsdepartementet och FBI nyligen har publicerat 25 olika dokument, eller snarare flyers, döpta till Communities Against Terrorism. Och syftet med de här flyersen är helt enkelt att uppmuntra, eller hota, det beror på hur cynisk man vill vara, medborgare att rapportera underliga beteenden och aktiviteter omkring dem. Det finns då 25 olika flyers och det finns en som är lite extra intressant för oss tekniknördar. Och den är döpt till det korta namnet Potential Indicators of Terrorist Activities Related to Internet Cafes. Och den innehåller en hel del tecken som man som medborgare ska hålla utkik efter hos sina peers runt omkring. Och inte bara på internetcaféer, men de här exemplen har att göra med folk som rör sig runt datorer. Och då, om man nu går på internetcafé, vi använder det som ett exempel. Så vad är det då man ska hålla utkik efter? Jo, du ska se efter och så att om det finns folk som försöker gömma vad de tittar på sina skärmar. Folk som försöker vinkla bort sina skärmar. Folk som alltid betalar kontant på internetcaféet. Det låter konstigt, men det kanske är för att betala för sin tid på internetcaféet kanske. Osäkert där. Ser de nervösa ut? Det är klart de är terrorister. Om de har flera mobiltelefoner eller att de byter simkort ofta. Terrorister, Tommy.
Mm.
Och om det nu är så att du har möjlighet att se vad de gör på sin skärm, så ska du hålla koll på om de använder anonymiseringstjänster. Om de använder kodnycklar för att skriva och läsa text. Eller om de samlar information om infrastruktur och välbesökta områden. Eller så här stadium, liksom anläggningar för stora arenor och sånt till exempel. Eller om de sitter och beställer kemikalier på nätet. Det är också ett tydligt terroristtecken. Och sen så kommer vi till det som är kopplat lite här då. Om de sitter och laddar ner how-to-guider helt enkelt. Eller tutorials om hur du plockar isär saker. Det kan vara allting från The Anarchist Cookbook till elektronik-how-tos. Typ iFixit, och till och med iFixit som har skrivit en artikel om det här. Eller om du laddar ner militär taktik och den sortens information. Ja, egentligen så gör ju det en sida som iFixit, som är en av de största sidorna för att reparera Apple-prylar. Till en sorts, du kan bli uthängd som terrorist för att folk tycker att du sitter och kollar på sånt här. För problemet med det här, visst, det står på den här flyern att individuellt så är alla de här olika beteendena kanske harmlösa. Men att det är upp till att law officials att bedöma om det här faktiskt är okej eller inte. Så att rapportera hellre en gång för mycket än för lite. Och dyk inte in själv och gör någonting åt, utan du ska rapportera. Och jag förstår väl att tanken är god. De är ju så rädda för terrorister där borta. Problemet är väl det här att det skrämmer folk. Kan inte någon, om en person inte kan någonting om teknik och de ser någon som googlar på ganska så avancerat. Man ser ju att en isär plockad dator kan se avancerad ut. Och för någon som inte kan något om datorer så kanske det ser lite skrämmande ut. Speciellt om man har den här flyern i åtanke. Om man kan sitta bredvid någon som bara försöker lära sig hur de skruvar isär en dator. Och sen kan man bocka av helt plötsligt Eller att de är en prylnörd med flera mobiltelefoner som sitter och googlar på hur man renoverar en Apple-dator.
Eller recensent.
Terrorist. Eller en recensent, precis. Det är det att under press så blir folk som inte kan någonting om området extra rädda. Och det finns ju en risk för att teknikintresserade människor tolkas eller plockas in som för risk. Eller att de skulle antas vara terrorister. För att folk överreagerar helt enkelt på grund av bristande kunskap om vad de ser. Så att, men USA har väl under ganska många år sedan 2001 på något sätt skrämt upp sin befolkning nästan till den milda graden att alla har blivit nästan lite paranoida. Att du bor alltid granne med en terrorist. Alla håller ett vakande öga över varandra. Vilket är lite kontraproduktivt om de vill vara den där fria världen som de försöker sälja på sina medborgare. Eller?
Jo, alltså jag förstår väl i viss mån tanken även med detta naturligtvis. Det är ju att rapportera gärna för mycket än för lite, precis som du sa. Men ja, alltså ja. Du blir bara fel. Alltså alla de här punkterna har jag gjort säkerligen på ett internetcafé. När jag jobbar på ett internetcafé på Cypern. Men
imponerar att det finns internetcaféer idag. Jag gick förbi idag i centrala Malmö. Frågan är hur mycket business har de?
Massor tror jag. Speciellt internetcafén runt omkring storstäder och turistställen och sånt där. Du vet ju själv när du är utomlands. Du söker alltid till internetcafén för att kunna surfa och skicka lite bilder och kopiera och ha det liksom.
Jag har aldrig varit på ett internetcafé med ett undantag och det var det du jobbade på Cypern.
Men om du som åker runt och har det, klart det är hotellen i och för sig då, tillhandahåller ju mycket internetanslutningar och sånt där.
Mm.
Men jag och min fästmö, vi hängde mest på Starbucks för de hade gratis internet när vi var i New York.
Jo, men det är inte ett internetcafé, det är ju inte deras huvudbusiness.
Nej, men om de inte hade haft det så hade vi nog hängt på internetcafé istället en gång om dagen. Och laddat upp bilder och checkat in och haft oss. Så jag tror det finns ett existensberättigande. Och nu är vi rätt avancerade användare. Jag kan tänka mig att mina föräldrar eller något sånt där, om de har en digitalkamera med sig och vill backuppa lite bilder, så kanske de glider in på internetcaféet och kopierar ner dem och bär ut en skiva. Till exempel.
Ja, jo.
På semester. Men jag tror alltså, internetcafé, jag tror det är mycket gaming som pågår där, kan jag tänka mig. Det blir som ett litet LAN som alltid finns där.
Ja, det kanske det är.
Mm. Det är nog inte omöjligt faktiskt. Det tror jag.
Så kan det vara. Så kan det vara. Men det visst, men det är trist att de skrämmer upp folk. Kan jag tycka.
Definitivt. Sen så menar, ja, man kan väl tycka att det kan vara värt att det blir fel på några ställen för att stoppa så folk inte dör. Liksom. Det kan jag väl också förstå. Men det här att dra det kanske lite väl långt kan jag tyckas.
Och det här var bara ett utav 25 dokument. Så du ska hålla utkik i alla livets ögonblick, helt enkelt.
Kände aldrig säker någonstans. Management by fear.
Mm, ja, lite så.
Lite så i USA jobbar. Jag har två ämnen nu, Jesper, på raken.
Oh, bring it.
Yes, sir. Andrew Rubin, Androids urfader, meddelade i veckan att 850 000 Android-enheter aktiveras per dag. Det finns totalt 300 miljoner enheter som kör Android och 12 miljoner tablets. Då skrev han också en gång underströk det att det handlar endast om nya enheter. De ser bara en aktivering en gång per enhets-ID. Och jag menar, när man återställer en telefon eller säljer telefonen, byter simkort, så får de inte en ny aktivering, utan detta är alltså helt och hållet nya aktiveringar. Det här inkluderar alltså inte saker som Kindle Fire och liknande, eftersom Google inte kan ha koll på de enheterna. Kindle Fire används ju helt utan Google-kopplingar och så. Det är alltså Google-sanktionerade Android-enheter. Och Under Rubin säger också att Samsung Galaxy Tabs är de mest populära tabletterna där omkring. Just nu idag då så laddades det ner. Det finns 450 000 appar i Android Market. Det är ju ganska mycket mer än förra året. Det är alltså 160 000 mer appar sen förra året. Går som tåget, Jesper, men det är väl ganska väntat med Android, va?
Ja, alltså man undrar ju lite hur ska det här gå till framåt. Jag ser, vad heter den här Galenskaparna-filmen som inte blev så väl emottagen? Monopol.
Mm.
Vad den heter. När tv-bolag växer så mycket att enligt deras statistik så har deras tv-kanal nu 14 miljoner svenska tittare. Rent statistiskt, för så mycket har de ökat. Att det, hur mycket kan Android växa innan alla har... Jag vet inte, du har i och för sig många.
Ja, sen så kan jag tänka mig att jag, menar, jag sitter runt, men just nu så har jag 1, 2, 3, 4 Android-enheter. Så jag har ju, äger ju 4 själv. Så att jag menar, man har ju flera enheter. Och sen, samma sätt som iPhone-ekosystemet, så köper du en ny mobil varje år, vartannat år. Så att de här siffrorna kan nog hållas, tror jag. Att man, med att folk ändå köper nya saker hela tiden. Så att, men jag håller med dig. Det blir, sen när siffrorna blir så här stora, att det är 850 000 om dagen, så blir de svårförstådda liksom. Liksom det blir för stort egentligen för att fatta och få ihop. Mm. Faktiskt. Nästa gång så ska vi, nästa miniämne då, i alla fall, så ska vi nämna att Windows 8 sägs komma i oktober. Det är Bloomberg, som brukar ha ganska bra källor, som med insyn citerar källor på Microsoft, som säger att Windows 8 kommer att släppas i oktober i år. De säger också att vid releasen så kommer Microsoft stödja både Intel och ARM eller ARM-processorer. 40 Intel-enheter kommer släppas, kommer finnas stödjas vid rollout, och mindre än 5 ARM-enheter eller ARM-enheter, allt att enligt Bloomberg då. Och de, man misstänker att Microsoft kommer att hålla ett event i april där de kommer att berätta om release-dagen då för Windows 8.
Mm. Har du sett videon på killen som sätter sin pappa framför Windows 8?
Jag har börjat kolla på den, såg att den var 7-8 minuter lång och stängde av den på jobbet och jobbade vidare. Men den ligger i min read it later faktiskt.
All right. Ja, det är lite smärtsamt och ett problem som kommer uppstå, tror jag. Visst, alla, och det här har jag ju pratat om många gånger, att folks ovilja att lära sig sina verktyg, men de kommer få lite problem. Visst, utveckling ska göra lite, det ska göra lite ont och utvecklas.
Och prova något nytt.
Ja, precis. Men... jag ser fram emot Windows 8. Jag kanske kan tycka att som tablet OS är det betydligt mer intressant än som vanlig desktop OS. För där är det ju i mångt och mycket en Windows 7.
Mm. Alltså min rädsla just för Windows 8 är den här lite av domen som ligger, eller cursen som ligger över Microsoft, är det att varannan version av Windows är väldigt dålig. Eller dålig fel ord, är väldigt annorlunda. För att jag menar, även Microsoft måste ju utvecklas som företag och deras produkter måste ju gå framåt och hänga med i tiden. Så att man såg ju det när de släppte till exempel Windows Vista, som var en jätteuppgradering från Windows XP. För många var det inte perfekt, och det hade att göra med att alla enheter funkar inte och så vidare. Jag och Jesper var väldigt positiva till Windows Vista förvisso, men Windows 7 perfektionerade det som Vista hade påbörjat. Och nu är rädslan från kanske kritiker i viss mån att Windows 8 kommer vara den mest annorlunda versionen av Windows än Windows 95. Och då får vi komma ihåg att Windows 3.11 till Windows 95 är ett gigantiskt hopp i typ vad det är för typ av verktyg egentligen, eller typ av mjukvara. Om man säger att hoppet mellan Windows 7 och Windows 8 kommer vara lika stort, och bara kollar man bara på Metro UI så ser man ju att det är inte samma Windows som man är van vid. Så jag tror att det kommer få mycket i början initiellt, folk som klickar bort det här Metro UI, men som Jeppe var inne på, ju mer Windows tablet som kommer in på marknaden, ju mer Windows Phones som släpps, så tror jag mer och mer kommer vänja sig vid Metro UI-tänket. Jag kommer ju ta bort Metro UI när jag installerar Windows 8. Men det är för att jag stänger av Aero också förvisso, och kör gamla Windows XP-looken.
98-looken menar du?
Classic. Ja, 98 till och med. Nej. Ja, Classic Mode. Fast i och för sig, i Windows 7 så kör jag Aero, för där kör de på GPUn, så att man den blir nästan snabbare att köra med Aero.
Det enda problemet med Windows 8 jag ser spontant är att de har tagit bort startknappen. Jag tror att det var ett dumt beslut.
Jag tror också det. Men som sagt, jag kan förstå Microsofts tänk. De måste också innovera och utveckla och gå vidare med saker och ting.
Men, jag ska se om jag kan hitta länken till den här videon. Den borde vi ha i show notesen också, för det rör mycket om det här med startknappen, Metro, blandat med Windows 7-bakgrunden, Windows 8 bakom och den biten. Det är lite smärtsamt att se, men det finns en poäng där också.
Mm. Ja, alltså, inget görs ju av ren illvilja av Microsoft eller på pinnkiv. Jag tror varje steg är diskuterat, omdebatterat och verkligen ner i molekylerna sönderdraget för att diskuteras igenom. Men ja, jag tror att vi kommer ha väldigt mycket bashing av Windows 8 under vintern då, ifall det släpps i oktober. Men när Windows 8.5 släpps, eller vad man kallar det för, så kommer vi älska operativsystemet. Det är lite så människan funkar. Kolla bara när Facebook byter design liksom.
Jo, det är ju så.
Och så frågar folk i chatten vad man ska ha Windows till överhuvudtaget att spela på till exempel. Jag har ett helvete med att hålla på och dubbelboota från Ubuntu till Windows och kunna köra Modern Warfare 3 eller Battlefield 3 och så vidare. Så att, ja, spel till exempel. Väldigt viktigt.
Mm.
Mm. Ska du hoppa vidare, Jesper?
På tal om tablet.
Mm.
AndroidAndMe.com är en sajt som rapporterar nyheter om, inte helt otippat, Android. Och de avslöjade för ungefär en månad sedan att Google har valt Asus för att producera deras kommande Nexus-tablet. Det här är ju rykten så att säga, men de känner att de har förankrat det tillräckligt väl hos sina kontakter, att de påstår att det är så. Och det här är även sajten Digitimes även bekräftat, att just Google och Asus jobbar på en tablet ihop. Enligt Digitimes så handlar det alltså om en 7-tums tablet och att den kommer anlända så snart som i maj redan. Och AndroidMe har också fått fram lite mer rykten runt den här tableten, och det är från lite mer eller mindre pålitliga källor, men de tar det med en nypa salt, men tycker ändå att det finns någon sorts rimlighet i det som sägs. CES, som inte var för sådär våldsamt länge sedan, under den här mässan så presenterade Asus en Tegra 3 bestyckad 7-tums Kindle Killer som de kallar det. Den heter Mimo 370T. Och det är också enligt rapport en produkt som nu har lagts ner så kort efter själva mässan. Och det ska då vara på grund av att Google har valt just dem som Nexus tablet skapare. Och då är inte steget så jättelångt till att man kan dra slutsatsen att just Mimo 370T ska stå någon sorts grund för hur den här Nexus tablet kommer se ut. Det har snackats lite om vad den här kan tänkas kosta när den kommer, och prisnivån snackades i början om att den skulle landa på mellan 200 och 300 dollar. Men lite nya rykten säger att den kommer landa mellan 149 och 199 dollar ut mot butik. Att det här då är någon sorts, inte nog med att de ska slåss mot iPad, de ska även slåss mot Amazons Kindle, och då måste man pressa priset. Men för det priset, det kostar ju att skära ner på priset. Någonstans måste man plocka de här kostnaderna. Och i det här fallet skulle det då vara så att Mimo 370T helt enkelt blir av med det här fyrkärniga Tegra 3-chippet. Och att Asus, som har både goda och starka band med Qualcomm, helt enkelt kommer peta in en Snapdragon-processor i den här tableten. Och Tommy, du har ju en iPad 1 som du är lite nöjd med, men lite missnöjd med och inte så nöjd med. Och jag vet inte varför du inte har nappat på en Android-tablet så här långt. Är det för att du har någonstans, ursäkta om jag lägger orden i munnen på det här, men du har valt Android-rutten där du kör Googles, så nära Googles egna produkter det går. Väntar du egentligen bara på att Google ska släppa en egen tablet, och är det i så fall en 7-tums billig tablet byggd av Asus du är intresserad av?
Alltså, mitt problem med tablets har väldigt lite att göra med varken Android eller iPad. Jag ser ingen användningsområde för tablets i mitt liv. Jag känner mig för begränsad.
Ändå har du två.
Ändå har jag två. En tablet är en veckaklocka. Modell Epic, som står bredvid mig när jag ligger och sover.
En rätt risig Android-tablet, men extremt avancerad veckaklocka kan man säga.
Ja, men verkligen. Alltså, det är den här Blade. Inte Blade, utan det är CT Lite heter det, tror jag.
Eken. Då har du tre.
Ja, tre har jag. Eken var spontanköp. Jag var nyfiken på hur illa det kunde bli. Det ligger en låda just nu, lilla. Men i alla fall, tillbaka till poängen här. Jag köpte iPaden för att jag trodde verkligen jag skulle använda iPaden. Det skulle revolutionera, tänkte jag. Nu var det lite Apple-ord jag använde lite. Men alltså, jag tänkte jag skulle sitta med den i soffan och kolla på och läsa böcker böcker och ligga i solstolen och läsa bok med iPaden. Och ni vet ju direkt att det går inte för sig, Camilla. Jag skulle ha den i sängen och sådär. Och det, jag använder den inte så. Jag har den bara som en uppspelningsenhet för att skicka YouTube och Spotify till hemmabiosystemet och till tvn då.
Så att men där är ju just nu en iPad bättre i och med AirPlay-stödet.
Utan tvekan. Det är inget snack överhuvudtaget där. AirPlay-stödet i Android är undermåttigt. Och då är ändå lite positiv när jag säger det. Så därför har jag inte ens tittat åt tablets-hållet på för Android-plattformen. För jag har liksom inte syftet. Det finns ingenting där jag söker. Däremot så kan jag börja bli intresserad av en Nexus-tablet. Bara för att jag just av som du säger Epe, jag står så nära Google och i användningsområdet så det kan bli intressant, men det är fortfarande ingenting som drar. Men å andra sidan kostar den $199, det vill säga 1700 spänn med moms i Sverige, eller säg 2000 spänn, då kan jag nog slå till, för det har jag råd att spendera på att köpa en ny tablet om den är så billig. Men alltså jag skulle inte ens köpa en iPad då, tror jag. För jag visste detta, jag vet nu.
Men egentligen är slutsatsen att du tror inte på tablets. De fyller inte en funktion, men du är eventuellt beredd att köpa din fjärde.
Ja. Tablets fyller en funktion för många. Den fyller en funktion för mig också. Men den fyller inte den funktion jag trodde den skulle fylla. Så kan man säga.
All right. Fair enough.
Yes, ja, så är det. Själv då? Sugen?
Nej, det tror jag inte jag är.
Nej.
Inte annat än att det vore kul att tycka till, prova den, se vad den klarar. Det är ju precis lite, och det här är inte ett försök att fiska Android-tablet till oss, men likt Windows Phone-telefoner som var lite svårt att få från leverantörer, så har vi märkt en tydlig ovilja att låta oss prova Android-tablet.
Det har kanske lite att göra med att det är väl egentligen bara Samsung Galaxy Tab-serien som är att anse vara en vettig tablet för Android-plattformen.
Nej, det tror jag inte. Om den ska anses vara en värdig tablet, då har du ju många till. Då har du ju både Samsungs, den lite bokböjd tidningformade, och även Transformer
också. Ja. Ja, nej, och så finns det också den här som Fake 23 nämner i chatten här, den här indiska tabletten som kommer med Android som kostar, jag tror, någon tusenlapp bara för en ganska kompetent enhet.
Eken 2?
Ja, men åt det hållet. $35 ska den kosta.
Oj.
Men jag kan ju säga, efter att du köpt en Eken, så man får vad man betalar för. Det kan vi säga. Du har ju provat Eken, Jesper. Jag har ju till och med filmat, det ligger på slashat.tv. Man får lite tålamod. Hålla på med Eken.
Jo, det får man ju. Det är ju ingen överdrift.
Nu får vi gå vidare. Nu kan vi inte hålla på och lingra.
Oj, klockan. Oj, yes. Jösses vad det går här.
Du hade ett ämne till, va? För den är ganska intressant.
Mm.
Ska jag blåsa om mina två då snabbt och lätt och ledigt? Som jag
kommer. Ja, men gör det.
Så här ligger det till att Hjälp har lanserats i Sverige. Det var i torsdags förra veckan då som Hjälp släppte sin tjänst i Sverige, som jag sa. Det är det 11:e landet som företaget satsar på i Europa. Vad Hjälp är en sajt och mobilapp där användare kan söka efter att skriva recensioner från allt från restaurangbesök, massager, frisörer, tandläkare, läkare. Vad vet jag, allt möjligt. Men det handlar om recensioner egentligen och rekommendationer. Från början så ska Hjälp endast ha fokus på Stockholmsområdet, vilket känns logiskt. Man har även anställt en community-ansvarig som kommer att jobba med att utveckla tjänsten lokalt. Vad ska den här personen göra, tänker ni? Jo, den här personen ska egentligen samla in användare, kontakta lokala företag och skriva medlemsbrev då till Hjälp-användarna. Hjälp startade i San Francisco 2004 och har idag 66 miljoner användare i månaden. Det är en väldigt stor sajt. Eniro och Hitta.se är väl deras direkta konkurrenter där i Sverige. Tror du att de behöver vara oroliga? Har du använt Hjälp?
Nej, jag har däremot vid tillfällen tyckt att det är synd att inte Hjälp finns i Sverige. Men problemet kanske är att vi har liknande tjänster som inte överhuvudtaget används. Som Eniro sitter väl Rejta.se som följer lite samma mönster. Men ingen tycker någonting om någonting, och tjänsten verkar liksom inte vara mogen för svensk marknad. Jag hade tyckt det hade varit grymt om Sverige fick fart och verkligen tyckte till om organisationer, klubbar, restauranger, allting, att man betygsatte vad man var. Det hade varit extremt, för Hjälp var väl från början restauranger, och sen har de utvecklats därifrån. att kunna få riktigt bra liksom sample base på folk som har ätit på restauranger, så man kan lägga ett schysst beslut baserat på var man vill gå någonstans. Istället för att läsa GP för att hitta en bra restaurang där en person tycker till om en rätt och så bedöms hela restaurangen, så får man 100 personer som har tyckt till om en viss restaurang där till och med kan rekommendera saker på menyn. Det hade jag tyckt varit guld värt. Mm. Men det är ingen som riktigt är intresserad. Och jag vet inte om det har att göra med att Eniro till exempel inte har pushat tillräckligt för Rata. Jag vet inte. Vi kanske inte är mogna.
Jag tror det är lite som med smartphones. När du gick runt och hade en smartphone, för jag är alldeles för snål på att köpa early adapter. När du hade en smartphone, Jeppe, så var du ganska ensam med det. Och du fick mycket skäll på fester, för du satt begraven och mejlade istället för att dricka öl. Det gjorde du också i och för sig. Men poängen är i alla fall att nu ser man samhället som vi har idag, och alla som sitter begravda över mobiltelefoner på kaféerna och allting, så har ju samhället förändrats. Jag tror att hela det här konceptet, mitt favoritord här i världen, med att faktiskt betygsätta och bedöma saker där du har ätit mat där och sånt, kommer att bli mer naturligt för oss i framtiden. Och då snackar jag om ett år eller två. Så det här är ju någonting som jag tror kommer att bli jättestort, och det är väl därför du ser Rata och du ser att Hjälp försöker etablera sig på svenska marknaden. För vi är ganska långt fram rent teknologiskt. Så det kommer. Jag tror inte det är ett problem. Jag tror Sverige är stort nog för det, för att skapa den här en vettig mängd data i alla fall. Så får vi se vart det tar vägen. Men jag tror på
kanske
idén.
Kanske ligger någonting i den svenska folk. All right. Jag tänkte att det kanske har med den svenska folkskällen att göra lite. Det spelar ingen roll hur missnöjd du är med någonting på restaurang, så kommer ändå säga när de frågar, smakar det bra? Ja. Mm. Och så betalar vi och lämnar lite dricks oavsett hur missnöjda vi är. Eller majoriteten, det finns alltid undantag såklart. Och att vi tycker det är svårt att tycka illa om någonting. Speciellt om du måste göra det med namn, som till exempel Rata, eller du använder ditt Facebook-konto, så måste du, de kanske känner igen mig när jag är där nästa gång och äter. Och bara en sån sak. Jag går tillbaka till den där restaurangen jag inte tyckte om. Och så, jag var inte orolig för att maten ska bli dåligt än, för att de ska veta vem det är som har tyckt illa om någonting.
Mm. Ja, det är sant. Sen så finns det också en ganska stor risk med att de själva går in och ratar, eller att de går in och skriver på Hjälp om sina egna produkter och sånt där. Så att man behöver en ganska stor sample base för att få det att funka. Men tydligen, jag menar, de lägger ner mycket pengar på att etablera sig i Sverige, så att det måste ju finnas en marknad, tycker de. Vi får se.
Vi får se helt enkelt.
Yes. Sista ämnet, jag älskar ju siffror. Jag älskar molnlagring, och på senare tid så har jag jobbat väldigt mycket med Amazons EC2, jättemolnet där uppe. Det finns inga officiella siffror nämligen på hur stort den här molntjänsten är. EC2, för er som inte har koll på vad det är, så kan du starta webbservrar och även vanliga maskiner också. Windows-installationer för att göra temporär databehandling eller köra en konstant webbservice, till exempel att vi håller på med ett projekt på jobbet där vi har olika lastbalansering med olika serverenheter och sånt där, så att du kan ha miljontals människor som besöker dig. Skalning i molnet helt enkelt. Men det finns liksom inga siffror runt detta, och då är det en man som heter Juan Liu som är knuten till Accentures forskningsenhet i Silicon Valley, satte sig, han är läkare, forskare nämligen, satte sig och räknade lite, och han har nämligen kollat då på de interna IP-adresserna som finns för varje Amazon EC2-instans, och även kollat de publika IP-adresserna som används för att kunna liksom, starta jag 100 maskiner, vilken IP-range får jag då? Okej, här finns hål på 50 maskiner och här följer de varandra, och sen försöka se någon form av sammanhang då i detta för att skapa någon typ av matematisk formel som ger oss någon siffra i slutändan. Och han har kommit fram till att det finns ungefär en halv miljon fysiska servrar i Amazons moln. Det vill säga 445 000 maskiner som har massa virtuella maskiner på sig. Servrarna står ju spridda över hela världen naturligtvis. Men det finns ett datacenter i Virginia i USA där det finns 5030 serverrack. Om att utgå från att varje rack då rymmer 64 Blade-servrar, så kan man då ungefär räkna ut hur många det blir. Det minsta stället, ska vi säga, jag säger de här snabbt bara. Och från 23 augusti 2011 till den 23 februari 2012 så observerade forskaren då att det här datacentret la till ungefär 110 serverrack i månaden. Det är alltså 110 gånger 64 nya fysiska maskiner som de släpper. Så det blir ganska mycket. Det är 7000 nya hårdvarumaskiner i månaden. Det är stort det, Esbjörn. Nästan 100 000 nya maskiner per år.
Fy fan, det ja, det går bra för dem. Men alltså, jag har aldrig gett mig in riktigt i Amazons utbud av den här sortens tjänster. Men du använder den del, va?
Mm. Massor.
Är det prisvärt? Är det stabilt? Är du nöjd? Är det gött?
Det är jävla gött faktiskt. Nej, men det är prisvärt framförallt om man har tjänster som inte är konstanta. Vi diskuterade lite för nöjes skull här om man skulle kanske sätta upp en att vi skulle sända slashat från molnet, det vill säga att vi har en komplett Windows-installation med all mjukvara, våra licenser och allting, så kan vi båda skypa in till den instansen och den i sin tur sänder showen. Den kommer aldrig gå ner, vi betalar bara för de 3 timmar som maskinen är uppe och vi remotar inte maskinen och sådär. Så det finns många olika roliga saker man kan göra. Men det som gör Amazon jätteintressant är till exempel ett företag som ska skicka 1 miljon e-mails till alla deras kunder. Att du kan köpa en serverinstans som skickar de här 1 miljon mailen och sen stänger du ner den instansen. Att du behöver inte köpa fysisk hårdvara som ska underhållas, strömförsörjas, backuppas, datasäkerhet, lokalsäkerhet om det bara brinner och så vidare. Så det är väldigt billigt för företag framförallt. Och även privatpersoner kan det bli billigt, men det är liksom inget webbhotell. Du får liksom inte en FTP-inloggning utan du får en SSH-inloggning för att själv installera ett FTP-program på servern. Så det kanske inte är för den vanliga användaren på nätet, men för företag och sånt så är det superintressant och väldigt prisvärt också.
Mm.
Och stabilt så in i bänken.
Ja, det är ju alltid trevligt.
Mm. Siffror gillar jag.
Siffror är alltid av intresse, det vet du. Vi borde nästan ha ett eget segment som är bara liksom slashat siffra.
Veckans siffra.
Veckans siffra, ja.
Men nu kommer min siffror, väl? Från Apple, om inte jag minns fel.
Ja.
Och nu?
100 miljarder dollar.
Mm. I tillgångar.
Det är den rena cash-stashen. Det är pengabingen på Apple rymmer just nu. Det är så att här, jag tror det var i måndags eller om det var i söndags. Med väldigt, väldigt kort varsel i alla fall så bjöd Apple in både press och aktieägare till en konferens. Där de hade för avsikt att berätta vad de skulle göra med sin stora pengar, inga pengar. Som sagt, 100 miljarder dollar i reda tillgångar. Något måste man göra. De har investerat mängder av pengar i datacenter och snart ska de bygga ett stort nytt kontor också. Och massa pengar har de lagt på allting från hela återförsäljarledet och leveranser och hela den biten. Men det går så bra så att de måste göra någonting med de här pengarna. Och vad har de då bestämt att göra? Är man inte intresserad av aktier så kanske det här är lite humbug. Eller man förstår inte vad det gäller. Men jag ska förklara det alldeles strax. Alla aktier kommer att få en utdelning på 2,65 dollar. Vilket betyder att äger du en aktie så kommer du att få en aktieutdelning på det här beloppet. Äger du 1000 så får du 1000 gånger 2,65 dollar. Det här är en sorts belöning. För det här är helt standard praxis för aktier. Marknaden för företag som går väldigt bra, att man gör en utdelning på vinst helt enkelt. De ska också påbörja ett program för att återköpa aktier och vad man gör med ett återköp är helt enkelt att företaget spenderar sina pengar på sina egna aktier för att köpa tillbaka dem till företaget och sen så makulerar man de här aktierna, vilket gör att de försvinner från marknaden, antalet totala aktier minskar, vilket gör att i och med att aktien då är själva företaget, ju färre aktier desto mer värd eller desto större del av företaget äger du per aktie. Vilket gör att dina aktier, ditt ägande i företaget ökar utan att du har köpt fler. Och det här är också helt standard då för ett företag som tjänar väldigt mycket. Det här är så man gör helt enkelt när det går bra. Det finns också ett alternativ att man splittar. Men det är inget som verkar aktuellt just nu. Men i alla fall, totalt 45 miljarder dollar har Apple för avsikt att spendera de närmaste 3 åren. Det här återköpet kommer att börja, nu vet inte jag, det här med physical year är alltid svårt att veta exakt vad tusen. Physical year 2013, vad det innebär det vet jag inte riktigt. Men det brukar inte infalla exakt det året som avses. Så att, men det är i alla fall på gång. Och aktien för Apple just nu är runt och tippar vid 600 dollar stycket. Just nu. En shitload of money helt enkelt.
Alltså, om inte jag räknar helt fakta, man ska aldrig räkna matte A live i radio. Men alltså, är 10 aktier värda 42 000 kronor?
Ja.
Det är ju helt sjukt.
Mm.
Ja, tack.
Det är sant. Jag minns att Apple har ju gått upp väldigt, väldigt mycket de senaste 10-12 åren. Mm. Jag minns att redan långt, långt efter det hade börjat gå bra, så minns jag att aktien låg på 300 och då tänkte jag att
dollar.
Man skulle ha varit med från 300 dollar, ja.
Ja.
Man skulle ha varit med från början där och handlat lite. Hade man bara nappat på de här 300 dollar, jag vet inte om det var 3 eller 4 år sedan. Mm. Det har dubblats på den tiden.
Problemet är ju att man måste ju satsa ganska mycket pengar för att få lite stort värde i liksom. Jag menar, vad kostar 100 aktier? Det kostar ju 600 eller 6000 dollar. Att köpa 100 aktier. Ja.
Jo, men det visst har du. Men å andra sidan, det spelar ju ingen roll om aktien är dyr eller billig, för det finns väldigt få aktier som du köper en krona som ökar till 100 kronor. De ökningarna händer liksom inte. Nej. Så att egentligen spelar ingen roll, för att dubblar du så har du ändå dubblat.
Ja, det är så, precis. Man måste ju ha, vad jag menar på, man måste ha råd att de pengarna ska ligga låsta. Det är det jag menar.
Nu är risken snabb i chatten här. Jag sa physical, jag menade fiscal.
Mm. Tack, risken.
Minus i där. Så har vi ordmärkt lite i nästan 3-årsshowen också.
Mm. Där har vi veckans show nästan, va?
Det har vi, va?
Jag känner mig nöjd.
16 minuter, det var inte illa.
Vi kompenserade för förra veckans bortfall av liveshow. Naturligtvis. Sorry.
Det är faktiskt sant.
Sånt som händer.
Mm.
Vi har väl ingen personal att ta hand om egentligen så här efter showen. Retrospelsmässan kommer full karriär och vi kommer att utannonsera tider och plats och annat för meetupen naturligtvis. Men håll i hatten, vi tänkte vi kör det i början på nästa månad, så ni har en hel månad på er att planera det ni behöver planera runt omkring det. I övrigt, Jeppe, så får du ha en god vecka.
Ja, detsamma. Och ni där ute, ni vet nu vad ju finns vid det här laget. Forum.slashat.se, slashat.se/social eller slashat.se/donera. Om man inte vill vara social, men är kapital så att säga.
Oj.
Kan man alltid hjälpa till. Men nästa vecka, Tommy, då bör allting vara tillbaka till sin vanliga ordning. Då sitter vi där på våra ordinarie platser och sänder ett slashat i sådär härligt medelmåttigt hög upplösning som vi brukar göra. Och då lovar jag att bilden på oss kommer att röra på sig.
Bra, Jeppe. Är du redo nu att cuea outrot?
Ja, som jag är.
Oj, då ger Jeppe det på om några sekunder. Vi ska bara säga tack och adjö och ha en jättegod vecka.
Så ses vi. Ha det bra.
Hej, hej, hej!